Så jätteroligt att du har sökt dig in på den här podden. Vi ska fortsätta våra studier i Uppenbarelseboken. Det här är avsnitt 16 och vi har kommit till kapitel 7. Det som vi läser i kapitel 7, det utspelar sig mellan det sjätte och det sjunde sigillet bryts. Det sjunde sigillet bryts ju inte förrän i kapitel 8. Och kapitel 7 är tänkt att svara på Johannes fråga från slutet av kapitel 6. När Gud dömer jorden, vem kan då bestå? Alltså, hur går det för de troende i den här tiden? Och Johannes blir besvarad i två syner. Han får först se en folkskara på 144 000 som befinner sig på jorden och därefter en vitklädd oräknelig skara i himlen. Kapitel 7 här har nog genom den kristna kyrkans historia varit utsatt för en hel del olika tolkningar och är nog faktiskt en av de mest omdiskuterade kapitlen i hela boken. Förra avsnittet så argumenterade jag för min uppfattning och jag rekommenderar dig att lyssna på förra veckans bibeltimma som ligger utlagd på vår hemsida om du inte redan har gjort det. Hur som helst, min uppfattning och min utgångspunkt är att det rör sig om samma skara. Fast de 144 000 de representerar den kämpande, lidande och stridande församlingen på jorden. Under historien som helhet och inte minst i den yttersta tiden. Medan den andra skaran, den vitklädda skaran, representerar den segrande och triumferande församlingen som finns hemma hos Jesus. Det är alltså samma skara, menar jag, fast i olika stadier. Jag ska inte ta tid med att läsa hela kapitlet utan vi går direkt in i kommentarerna vers för vers. Du ska känna dig varmt välkommen. Jag vill bara också passa på att säga att om du har frågor, kommentarer, synpunkter eller något annat på det som du hör så får du jättegärna höra av dig. Gör det via mail och du hittar alla kontaktuppgifterna på vår hemsida där du för övrigt också hittar tidigare inspelade avsnitt. Men vi börjar kapitel 7 och så läser vi de tre första verserna. Sedan såg jag fyra änglar stå vid jordens fyra hörn, hålla tillbaka jordens fyra vindar så att ingen vind skulle blåsa över jorden eller havet eller något träd. Och jag såg en annan ängel som kom upp från öster med den levande gudens sigill. Han ropade med stark röst till de fyra änglarna som hade fått makt att skada jorden och havet. Skada inte jorden eller havet eller träden förrän vi har satt sigill på vår Guds tjänares pannor. Det står talas om fyra änglar och deras uppgift är att stå vid jordens fyra hörn. Vi kan ju tänka oss de fyra väderstrecken för att verkställa Guds domar över jorden. Men innan dessa änglar tillåter stormarna gå över jorden så ska Guds folk tecknas med Guds sigill. Gud håller alltså tillbaka för sina utvaldas skull. Det där är tänkvärt i Uppenbarelsebokens stora omvälvande berättelse med alla dess katastrofer så ser vi ändå Guds omsorg om dem som tillhör honom. Det här är ett tema för övrigt genom hela boken. De här vindarna är på samma sätt som de tidigare nämnda hästarna symboler för domen. Vi läste ju om de här hästarna i olika färger när lammet bröt de fyra första sigillen, om du kommer ihåg. Och den gammaltestamentliga bakgrunden finner vi i kapitel 6 i Sakarja bok i Gamla testamentet. Tänkte vi kunde läsa några versar där så känner du igen det här. Jag lyfte åt min blick och såg och se. Fyra vagnar kom fram mellan två berg och bergen var av koppar. Framför den första vagnen var röda hästar. Framför den andra vagnen svarta, framför den tredje vagnen vita och framför den fjärde vagnen fläckiga, starka hästar. Och frågade jag ängeln som talade med mig, vad betyder dessa min herre? Ängeln svarade mig: det är himlens fyra vindar som drar ut inför hela jordens herre. Vagnen med de svarta hästarna drar mot nordlandet och de vita följer efter den, medan de fläckiga drar mot sydlandet. När de starka gav sig av var de ivriga att fara omkring på jorden. Då sa han: ge er av, far ut över jorden. Och de for ut över jorden. Men dessa fyra änglar är underställda en annan ängel som kommer från öst. Det är spännande att han just kommer från öst, för att i öst går solen upp som bekant, och det här väderstrecket symboliserar Guds uppenbarelse och Guds härlighet. Herrens härlighet kommer till templet från öster. Och ängeln från öster kommer med den levande Gudens sigill. Detta märke, Guds sigill, innebär att Guds folket lever under Guds beskydd, och sigillet markerar vem de tillhör. Och den här bilden har också en bakgrund i Gamla testamentet. Vi kan läsa från Hesekiel kapitel 9, vers 4. Där står det: Herren sa till honom: gå igenom Jerusalems stad och sätt ett kors i pannan på dem som suckar och jämra sig över alla de vidrigheter som görs där inne. Här i det här sammanhanget skildras Guds dom över avgudadyrkan i Jerusalem och hur Guds tjänare i Jerusalem blir korsmärkta, egentligen med ett hebreiskt tau, som är den sista bokstaven i det hebreiska alfabetet. Tau-märket, eller Tau-bokstaven, det var format som ett kors. Det är talande. Guds tjänare var korsmärkta. Och det här märket då, det sitter på pannan. Det för ju tankarna bland annat till judarnas bönekapslar och böneremmar. De ber ju med en kapsel uppbunden med dels en rem på pannan och likadant runt handleden. I femte Mosebok kapitel 6 vers 8 läser vi: du ska binda dem som ett tecken på din hand och det ska vara som en påminnelse på din panna. Pannan symboliserar ju vad vi tänker. De troendes tankar är tänkta att vara präglade av Guds ord, och handen symboliserar ju sen vad vi gör eller hur vi lever. Så de märkta, de är präglad av Guds ord, av Jesus, av den heliga ande, hur de tänker och hur de lever. Alltså de har med den heliga, det här har med den heliga ande att göra. För det är ju anden i oss som gör ordet levande i våra tankar. Va? Och sigillet är ju också för övrigt en bild på den heliga ande. Efeserbrevet 1, vers 13 säger att i honom har också ni, när ni hörde sanningens ord, evangeliet om er frälsning. I honom har också ni, när ni kom till tro, fått den utlovade helige ande som ett sigill. Sigillet på de troendes pannor är ju en direkt motsvarighet till odjurets eller vilddjurets märke som så många talar om. Och när vi sen studerar vilddjurets märke i kapitel 13 så kommer vi att upptäcka att också det sitter på pannan och på handen. Det är ju så att djävulen, han har ju inga egna idéer, utan han efterapar allt som Gud gör. Och så försöker han förfalska det. Men sigillet, det handlar ju om tillhörighet. Den heliga ande är vårt sigill och uttrycker vem vi tillhör, att vår tillhörighet är till Gud och till Jesus Kristus. Det står i Romarbrevet 8 och 9 att den som inte har Kristi ande tillhör inte honom. Och då tänker jag att på samma sätt som vi kanske inte tänker att Gud sätter sin stämpel bokstavligen på sina barn som tillhör honom. Kanske vi inte nödvändigtvis behöver tänka det om det omtalade vilddjursmärket heller. Det kanske inte måste nödvändigtvis vara någonting som syns på utsidan. Det kan ju för den delen vara det. Men det handlar ju om i första hand vem jag tillhör. Vem jag har valt att ge mitt liv till. Vem jag representerar och vem jag tjänar. Så vilddjursmärket är satt på pannan och på handleden för att influera dessa människors tänkande och handlande. Vers 4. Och jag hörde antalet av dem som hade fått sigillet. 144 000 från Israels alla stammar. Jag gav ju dig ett flertal argument i förra avsnittet för uppfattningen att det troligtvis handlar om det andliga Israel och inte det nationella Israel. Även om man kan tänka så vid en snabb genomläsning. Jag tror heller inte att det handlar om 144 000 till antalet. Även om det förstås är så att varje människa är känd av Gud utifrån hans perspektiv. Han känner de sina, han har koll på varje hårstrå. Men jag ser talet 144 000 symbolisera gudsfolket i dess helhet. Både 1000 och 12 har ju den här betydelsen. Både hedningar och judar har förenats och multiplicerats i Kristus Jesus. 1000 står ju för en stor mängd, ett komplett innehåll. Och därför tror jag att de 144 000 är församlingen, den kämpande, den lidande och den stridande församlingen på jorden. Eller det andliga Israel i sin fullhet, om vi väljer att uttrycka det så. Det är 12 stammar, gånger 12 apostlar, gånger 1000. Vilket är en stor mängd och det blir ju då tillsammans 144 000. Och i vers 5-8 kommer ju då en uppräkning av alla de olika stammarna. Det står av Judas stam 12 000, av Rubens stam 12 000, av Gads stam 12 000, av Asers stam 12 000, av Naftalis stam 12 000, av Manasse stam 12 000, av Simons stam 12 000, av Levi stam 12 000, av Isaskas stam 12 000, av Sebulons stam 12 000, av Josefs stam 12 000 och av Benjamins stam 12 000 som fått sigillet. Jag ska inte upprepa allt det som jag sa i förra avsnittet, men jag menar ju som sagt då att det står för hela församlingen, det andliga Israel. Och man bör i det här sammanhanget lägga märke till att den här listan avviker på flera olika sätt från den gammaltestamentliga uppräkningen av stammen. Exempelvis så står ju faktiskt Juda först. Judastam, det var ju därifrån Jesus härstammade. Men det var ju faktiskt Ruben som var äldst. Och sen efter Juda så kommer Ruben. Och sen kommer de stamfäder som har hedniska mödrar. Gad, Aser och Naftali. Och därefter kommer Manasse stam. Den korsmärkta stammen. Levi stam brukar inte finnas med överhuvudtaget. Eftersom de aldrig blev tilldelad någon jordlott. Men här står Levi stam också med. Och Dan finns inte med överhuvudtaget i uppräkningen. Eftersom man uppfattade den stammen som avfällig i den tidiga judendomen. Men som sagt, med det så har vi avslutat då den första skaran av dessa två. Och vi ger oss i kast med nästa akt. Och den nästa skaran, den vitklädda oräkneliga skaran inför tronen i himmelen. Och jag läser vers 9. Därefter såg jag och se en stor skara som ingen kunde räkna av alla folk och stammar och länder och språk. De stod inför tronen och inför lammet, klädda i vita kläder och med palmblad i sina händer. Jag vill uppmärksamma dig på ett mönster som återkommer i Uppenbarelseboken. Det är faktiskt så att först så blir saker och ting hörda. Och sedan blir de sedda. Man får alltså först höra talas om någonting. Och sedan får man se vad det handlar om. Och det är ju också så det kristna livet fungerar. Först så får vi höra. Vi sätter tro till det vi hör. Och i framtiden så ska vi få se det vi trodde. Tron är ju som bekant en övertygelse om det man hoppas. Och en visshet om det vi ännu inte ser. Underförstått, en dag så ska vi få se. Vi kan ta ett par exempel från Uppenbarelseboken bara för att förtydliga vad jag menar. I Uppenbarelsebokens första kapitel, vers 10 till och med 12, så läser vi: På Herrens dag kom jag i anden och hörde en stark röst bakom mig som en basun. Skriv ner i en bokrulle vad du ser och skicka den till de sju församlingarna i Efesos, Smyrna, Pergamon, Thyatira, Sardes, Philadelphia och Laodikeia. Och jag vände mig om för att se rösten som talade med mig. Johannes hörde först en stark röst som talade och sedan vände han sig om för att se vem det var som talade med honom. I Uppenbarelseboken kapitel 5, vers 5 läser vi att en av de äldste sa till mig: Gråt inte. Se, lejonet av Judastam, Davids rotskott, har segrat. Han kan öppna bokrullen och dess sju sigill. Och jag såg i mitten mellan tronen och de fyra varelserna och de äldste stod ett lamm som såg ut att ha blivit slaktat. Han hörde först en av de äldste säga till honom och tala till honom om lejonet av Judastam. Och sen får han se hur det står ett lamm i mitten mellan tronen. Och det verkar inte på något sätt vara någon tvekan att detta lejon är ett lamm för honom. Och det är ju på samma sätt här då. Han har ju hört antalet av dem som har fått sigillet. Det står i vers 4 att jag hörde antalet av dem som hade fått sigillet. 144 000 från Israels alla stammar. Och nu får han se skaran i en vision. Och jag menar att det är ytterligare en anledning till varför jag tror att det här ska tolkas som att båda skarorna är samma skara, fast i olika stadier av sin tillvaro och sin existens. Nu framträder det segrande gudsfolket i himlen och palmkvistarna är ju just en segersymbol. Det är inte längre den lidande och den stridande armékyrkan som vi kan se de 144 000, utan här är det den övervinnande och triumferande församlingen. De stridande och de lidande är nu de segrande. Och i vers 10 läser vi att de ropade med stark röst: Frälsningen tillhör vår Gud som sitter på tronen och lammet. De sjunger om frälsningen, att den tillhör Gud, att den finns hos Gud, att den beror på Gud och att det är Gud och lammet de har att tacka för att de nu står där de står. Och i vers 11 och 12 fortsätter vi att alla änglarna stod runt tronen och de äldste och de fyra varelserna. Och de föll ner på sina ansikten inför tronen och tillbad Gud och sa: Amen. Lovsången, härligheten, visheten, tacksägelsen, äran, makten och kraften tillhör vår Gud i evigheters evighet. Amen. Alltså vilken scen. Hela den himmelska härskaran stämmer in i lovsången och de räknar bokstavligt talat upp vad som tillhör Gud, och det är bokstavligen allt. Som av en händelse så är det just 7 saker i den här uppräkningen. Allt som är gott, allt som ger glädje, allt som gör det till ett under av lycka att få vara till. Allt tillhör honom. Vers 13 och 14. En av de äldste frågade mig, dessa som är klädda i vita kläder, vilka är de och varifrån kommer de? Jag svarade, min herre, du vet det. Då sa han till mig, det är de som kommer ur den stora nöden. De har tvättat sina kläder och gjort dem vita i lammets blod. I en dialog med en av de äldste så frågar Johannes om den vitklädda skaran, vilka de är. Och han får svaret att det är de som kommer ur det stora lidandet, den stora nöden eller ur den stora bedrövelsen, lite beroende på vilken översättning vi läser. Ordet här betyder ordagrant att pressas av betryck och trångmål. De har alltså inte på något sätt gått fria från svårigheter, men de har blivit bevarade från synden, ifrån ondskan och från den gudlösa världen. Och så står de nu räddade inför Gud och lammet. Man bör lägga märke till att verbformen kommer används. Det är de som kommer ur den stora nöden. Det är alltså någonting pågående. Och det som sker här då får ju därför inte begränsas varken till det förflutna eller till framtiden. Guds folk måste ständigt kalkulera med lidande, med betryck, med förföljelse. Så varje gång egentligen en troende lämnar den här världen så uppfylls ju de orden om befrielse från lidandet. Kanske kan upplevas lite negativt att beskriva vår jordiska tillvaro som en bedrövelse, som ett lidande. Men jag tror ändå att vi som kristna i den här världen kan förstå lite grann av vad det innebär. Vi har ju alla, tror jag, upplevt ett mått av lidande, kanske i form av utanförskap, främlingskap, ett lidande som i och för sig kanske inte är fysiskt i första hand, men ändå. Och Jesus, han säger ju det att vi som efterföljare till honom, vi måste också i den här världen vara beredd att ta upp vårt kors och bära det för varje dag. Det står att de har tvättat sina kläder rena i lammets blod. Åtskilliga av dem som sjunger har säkert gett sitt liv och gjutit sitt eget blod för Guds skull som martyrer. Då. Men det är ju inte det blodet som har tvättat bort några synder. Martyrernas blod kan aldrig rena synder, vare sig egna eller andras, för det är bara Jesu blod som kan rena synder. Det är en liten underlig bild egentligen, blod som gör kläder vita och rena. Det är ju inte min erfarenhet, både som barn och som vuxen har jag fått höra, du har råkat pilla hål på någon ruga eller så, att akta mig för att få det på kläderna, för blodfläckar, de går liksom aldrig bort, eller åtminstone är de svåra att få bort. Sådana fläckar, de kan ju snarast liknas vid vår synd. Men Jesu blod fungerar annorlunda. Det är ett oöverträffat reningsmedel som rår på de allra värsta syndafläckar. Det står i Jesaja 1 och 18. Kom, låt oss gå till rätta med varandra, säger Herren. Om än era synder är blodröda, ska de bli snövita. Om de än är röda som scharlakan, ska de bli vita som ull. Finns bara ett blod som renar från synd, och det är Jesu blod. Hans blod besitter förmågan att tvätta bort synder, så vi blir vita och rena och iklädda bröllopskläder för evigheten. Rättfärdighetens klädnad, accepterade av Gud och välkomna in i hans gemenskap. Det finns ju en liknelse som Jesus berättar i Matteus 22 om en konungasons bröllop. Och där hade ju en av gästerna på något sätt tagit sig in där i salen utan bröllopskläder. Och när han fick frågan om varför han inte hade bröllopskläderna på sig, så teg han. Och han fick inte vara med på bröllopet, utan han blev utkastad. Det var ju sed att tillhandahålla bröllopskläder. Det låter ganska smidigt, tycker jag, va? För en bröllopsfest. Men han hade i alla fall valt att inte acceptera de här kläderna. Han hade valt att inte ta på sig dem, utan helt enkelt valt att komma i sina egna kläder. Och det är ju den bilden, den beskriver ju också hur många också i vår tid det är som vill komma till Gud med sina egna gärningar, med sina egna uppoffringar. Men de vita kläderna, de tillhandahålls av Gud själv. De är tvättade i lammets blod och en absolut förutsättning för att få vara med i den himmelska evigheten tillsammans med Jesus Kristus. Vi läser de avslutande verserna. Verserna 15 till och med 17. Därför står de inför Guds tron och tjänar honom dag och natt i hans tempel. Och han som sitter på tronen ska slå upp sitt tält över dem. De ska aldrig mer hungra och aldrig mer törsta, och varken solen eller någon annan hetta ska drabba dem, för lammet mitt på tronen ska vara deras herde. Han ska leda dem till livets vattenkällor, och Gud ska torka alla tårar från deras ögon. Wow! I den här beskrivningen av evigheten, av det himmelska, så finns det klara associationer till Israels ökenvandring och till uttåget till Egypten. Han ska slå upp sitt tält över dem. Gud valde ju att slå upp sitt tabernakel mitt ibland dem, och att han skulle bo mitt ibland sitt folk. Och det står att de ska inte mer behöva hungra eller törsta. Vi vet ju hur Israels folk knorrade på Mose och Gud att de var hungriga och törstiga under sin ökenvandring. Hur de till och med längtade ibland att tillbaka till Egypten och till grytorna där. Och hur Gud genom olika mirakler räddade dem och bevarade dem. De fick ju vatten ur klippan. De fick manna och vaktlar från himlen så att de kunde äta sig mätta. Så vi ser här en bild hur Gud genom sin nåd. För det var ju inte alltid så att i vårt sätt att se att de var förtjänta av detta. Va? För de klagade, de knorrade, som också vi har en benägenhet att göra många gånger. Men vi ser hur Gud genom sin nåd bevarar sitt folk. Ett genomgående tema. Gud bevarar sitt folk. Och nu kan vi återknyta till Johannes fråga i slutet av kapitel 6. När Guds och lammets vredes stora dag, när den har kommit, vem kan då bestå? Och svaret är ju att de som har fått Guds sigill på sina pannor, den helige andesigill, de som har sin tillhörighet hos Gud, de som har valt honom, valt att tjäna honom, de korsmärkta, de som har satt sin tro till Jesus Kristus, de som har fått sina kläder tvättade rena i lammets blod, även om de har tvingats gå genom svårigheter, genom nöd och lidande, de kan bestå. Och då vill jag säga det att om vi tänker på ordet bestå, att det då skulle vara innebära beskyddad här på jorden i den mån att få behålla hus och pensionspengar och alla bekvämligheter, så finns det ju inget löfte. Men för den som har bara sin blick fäst på det jordiska, så finns det ju inte så mycket tröst. Men vi får faktiskt fästa vår blick på trons upphovsman och dess fullkomnare. Han har lovat att bevara oss. Han ska ta oss igenom. Att bestå innebär ju här att bli bevarad i sin tro. Att få komma hem till Jesus. Att få stå där en gång i den stora vita skaran tillsammans och sjunga lovsången tillsammans med folk ifrån alla språk och länder. Och så kommer ju de fantastiskt trösterika orden att Gud ska torka alla tårar från deras ögon. Många har fått sätta livet till för Kristi evangelium. De har gråtit och de har lidit och de har prövats i den brinnande ugnens hetta. På samma sätt som de tre männen i Daniels bok, men de har klarat sig genom elden. Minns du den där berättelsen i Daniels bok kapitel 3 om Sadrak, Mesak och Abednego, hur de vägrat böja sig för avgudarna och för sin tids antikrist, kung Nebukadnessar. Kung Nebukadnessar hade låtit resa upp en jättestaty som de skulle då falla ner och tillbe. Och då alla som inte gjorde det, de skulle kastas i den brinnande ugnen. Och jag tycker det är så fantastiskt. De här tre männen, de vägrar att böja knä för den tidens antikrist. De vägrar att ta på sig dess märke, och deras svar till kung Nebukadnessar då han hotar dem att kasta dem i brinnande ugnen, det är fantastiskt tycker jag. Det står att de säger så här: om det blir så, är vår Gud som vi dyrkar mäktig att rädda oss ur den brinnande ugnen och ur din hand, och konung. Men om inte, så ska du veta, o konung, att vi ändå inte dyrkar dina gudar och att vi inte tillber guldstatyn som du har ställt upp. Vilken tro på det verkligen innebär att bestå. Oavsett vad som händer, så står vår lojalitet till den levande guden och till lammet. Vi tänker inte ta på oss vilddjursmärket. Vi vet vad som händer. De tre männen, de bands och de kastades i den brinnande ugnen. Men när de sen tittade efter och tittade in i ugnen, så såg de inte tre män utan de såg fyra. Och det enda som hade brunnit upp, det var repen. Där inne sprang de lösa och lediga där i värmen och bland de flammande lågorna. Och någon syntes där i ugnen tillsammans med dem. Och det står att den fjärde, den liknade en gudason. Och när de sen blev uttagna ur ugnen, så kunde man inte ens känna att de luktade bränt. Vilken tröst, mina vänner, för de heliga inför prövningar som stundar. Gud har sannerligen omsorg om de sina. Ja, visionen om den himmelska skaran, den väcker också frågor om evigheten. Den påminner oss om att Jesus Kristus har besegrat döden. Genom tron på honom så kan varje människa möta döden för att sedan leva ett eget liv i hans närhet. Jesus han säger: jag är uppståndelsen och livet. Kristendomen har ju i olika tider, och kanske med viss rätt, blivit beskylld för att betona himlen allt för mycket. Som en slags verklighetsflykt och som en ursäkt för att inte engagera sig i det som rör det jordiska. Vad exempelvis gäller miljö, fred, och rättvisa. Men det finns också en risk, och den är uppenbar för det motsatta, inte minst i vår tid, att tron blir så egocentrisk, att den blir så inomvärldslig, att det viktigaste på något sätt det blir att jag klarar mig. Vad som sker här och nu, det är visserligen betydelsefullt, men människan har också behov av att få svar på så kallade existentiella frågor. Och på den yttersta frågan, den som handlar om livet efter döden. Vad händer efter det här jordelivet? Och här är det ju faktiskt så att Gud lättar på slöjan och låter oss få se in i den verklighet som väntar dem som följer lammet.